I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden som i det här avsnittet gästas av Hanna Stjärne, vd för SVT som verkligen har en tung bakgrund inom media. Hon har haft roller på Sveriges Radio som nyhetsjournalist och utrikeskorrespondent i Bryssel och i Norge. Hon har varit programdirektör och chef för P1. Hon har också varit vd och chefredaktör för UNT-koncernen i Uppsala innan hon tillträdde som vd för SVT där hon nu varit i 4 år. Det här blir ett samtal där vi får lära känna Hanna och hennes syn på ledarskap. Och vi får också inblick i hennes tankar om den stora transformationen och digitaliseringen som pågår i medielandskapet. Det här avsnittet spelades in den 17 oktober 2019 och jag som programledare heter Eva Ekedal. Innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Hanna Stjärne, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Du har ju inte varit med här förut, men det är väldigt många andra poddar.
Mm.
Men nu ska du få berätta din historia, tänker jag. Och det är ju så spännande. Hur många år sedan är det du klev in i den rollen som du har nu som vd för SVT?
Drygt 4 år är det nu.
Ja. Då är man ju väldigt nyfiken att höra, hur har du haft det de här 4 åren?
Nej, men det har ju hänt väldigt mycket. Dels har det hänt väldigt mycket på SVT, dels har det hänt väldigt mycket med människors medievanor. Eftersom SVT är till för alla i Sverige, man kan säga att alla är med och äger en del av SVT, så ska vi följa hur människors vanor förändras.
Och de förändras ju verkligen mycket nu.
Ja, alltså. Otroligt mycket. Och det där är intressant. Till exempel så har vi för första gången så har ju vi tittare som vi inte ens kan prata med.
Nej.
För att de är för små. De har ju helt enkelt inte lärt sig att prata än.
Hur gamla relaterar du till nu?
Nej, men om man sätter en 10 månaders med en surfplatta så kommer ju den babyn faktiskt ta sig fram på surfplattan och själv söka sig fram och leta sig fram och liksom klicka och dra på det som den vill. Och det där är ju en helt ny situation. Mm. Att det finns tittare som inte ens kan fråga vad de gillar.
Nej.
Utan då får man ju helt enkelt sätta sig bredvid och titta, vad är det de söker sig till, vad väljer de bort, när har de svårt att ta sig fram, för att förstå vad det är de söker upp. Och nu är det kanske lite extremt att prata om riktigt så små barn, men i alla fall med 2-åringar så gör vi det, att vi sätter oss bredvid och tittar, vad är en barn intresserad av, vad är det de söker sig till. Och just att det finns så unga medvetna mediekonsumenter. Det är ju liksom en ny historisk situation.
Ja, för så var det inte bara för några år sedan att vi hade tillgång på samma sätt till
Nej, om du skulle titta på tv innan surfplattor och smartphones, då skulle du kunna klara av ibland rätt komplext med kanske en, både en och två fjärrkontroller för att få igång tvn. Nu är det ju bara en swipning bort och det märks ju, riktigt, riktigt små barn tittar ju väldigt, väldigt mycket och relaterar sig till det visuella väldigt, väldigt starkt. Så vi har ju faktiskt under de här åren till exempel utvecklat en tjänst för riktigt små barn som vi kallar för Bullybumpa Baby.
Baby till och med. Okej, så att de ska kunna, de riktigt små, vad händer? Ni ska alltså ge dem tillgång till egna program, eller?
Nej, men public service är ju deras också.
Ja, just
det. Så att det är barnprogrammen, de är väldigt avskalade. Det är lugnare tempo, det är liksom enklare uppbyggt, det är mycket renare för dem. De bombarderas ju av intryck från många olika håll, precis som vi alla gör i den här världen vi lever i nu. Så då har vi gjort en mycket mer avskalad, enklare variant som ska vara tryggare för dem.
Åh, herregud. Ja, det skulle ju säkert kunna bli en podd som handlar om medievärldens transformation, det här känner jag. Men nu är det ju inte riktigt så, utan jag är ju väldigt nyfiken på... Jag har lyssnat på dig i andra poddar och andra sammanhang nu inför att du ska komma hit. Och jag vet ju redan en hel del om din syn på ledarskap och så som vi kommer att komma till här också såklart. Men innan det så skulle det vara väldigt roligt att få lära känna dig lite, vem du var från början. Vem var Hanna som liten tjej?
Ja, men präglas ju såklart rätt mycket av hur det var man har sina rötter. Och jag är uppvuxen strax utanför Stockholm. Men också, ska jag säga, i södra Östergötland. För dagen efter skolavslutningen varje år så packade vi bilen full och flyttade ner till södra Östergötland och bodde där hela somrarna fram tills kvällen innan skolan skulle börja igen. Och vi åkte till Ydre, som är en av Sveriges minsta kommuner, som ligger på gränsen mellan Östergötland och Småland, där min släkt kommer ifrån. Och där finns det en gård som har varit i familjen i generationer och där bor väldigt mycket av min släkt och mina kusiner. Och där var jag på gården och gick ut till gummistövlar med mina kusiner och hämtade in mjölkkorna när de skulle in och mjölkas i ladugården. Där plockade jag smultron och lingon och byggde lådbil och lärde mig simma i sjön Sommen, som är en väldigt klar, djup insjö men därmed också väldigt kall. Mm. Så som lite så här smal, spetig flicka så var det väldigt, väldigt kallt att lära sig simma i just den sjön. Men det här har påverkat mig på många olika sätt. Och det var också så att på helgerna när vi var där så åkte vi ganska ofta in till Tranås. Vi åkte till stan helt enkelt. Det var ju närmsta stan och i Tranås så finns det torg som sluttar från Storgatan ner mot ån. Och där var det marknad ofta på helgerna, marknadsstånd. Så där sprang jag runt med mina kusiner. Och då ibland så hände det att vi stötte på Lennart Hyland.
Jaha!
Han kom ju från Tranås.
Jaha!
Så han var ju där ibland.
Ja.
Och då hejade vi på honom, för det kändes ju som att han var vår. Alltså på något vis, vi såg ju honom, man såg ju honom alltid i rutan.
Mm.
Och jag tänker på det där ibland, för att så är det ju att jobba med tv. Alltså det där att man på något vis är alla så är tillgänglig för alla. Och det var också så att det var liksom min enda kontakt med medievärlden när jag växte upp. Jag kommer från en familj där ingen någonsin har jobbat med medier överhuvudtaget. Så för mig var liksom resan att ens tänka sig att det skulle kunna vara en plats för mig var väldigt, väldigt lång. Så det var min kontakt in mot medievärlden när jag växte
upp. Var
det
så att du tänkte att du skulle vilja jobba på tv precis som Hyland då? Liksom?
Nej, inte alls. Nej. Inte alls. Alltså det var ju snarare så att den tanken var väldigt, väldigt långt bort. Liksom. Mm. Så när vi hejade på honom på torget i Tranås så var det ju mer bara att han var just den här känslan av hur man faktiskt, om man jobbar på SVT är allas. Man är ju allas person också rätt mycket.
Mm.
Den har jag tänkt på nu i efterhand. Men sen har jag också tänkt på det där att det är ganska många som jobbar som journalister till exempel kommer från mediefamiljer. Jag gör inte det alls. Utan min familj i södra Östergötland, många av dem är lantbrukare. Och det är ytterligare en sån sak som jag tänker på rätt ofta som jag nog har med mig från uppväxten. Att mina kusiner driver ju bolag. De driver ju företag, de har ju ofta flera företag. Många av mina vänner och bekanta där driver ju också bolag. Och det kan jag tänka på ibland också om man tittar i media till exempel. Att bilden av entreprenörskap är ju ofta lite schablonartad, kan jag tycka. Det är ganska ofta en kille kanske 25-årsåldern som har startat ett IT-bolag och så har det gått jättebra. Medan i själva verket de flesta entreprenörer i Sverige är ju personer som liksom startar bolag och sköter sin egen sysselsättning och kanske har någon anställd men inte så mycket mer som har bolaget hemma eller i garaget eller så. Och som driver det här och som har sånt otroligt drive själva som är enormt imponerande. Och det... Ibland kan jag självkritiskt tänka att vi i medierna är inte så bra på att skildra det. Det är ju väldigt många kvinnor som startar bolag också.
Ja, det är ju det. Och ännu flera ska det bli förhoppningsvis.
Och det hör man inte så mycket om som jag tror att man borde. Mm. Så jag har med mig också en bild av liksom både den här starka drivkraften. Och har sett den på väldigt nära. Jag kommer ju från en familj där det är väldigt, väldigt vanligt. Men också
vad gjorde din mamma och pappa för någonting då? Var de också lantbruks...
Nej, utan mamma jobbade som lärare. Det var därför vi kunde vara hela somrarna.
Självklart,
i södra Östergötland. Och pappa har jobbat i IT-branschen. Innan liksom ordet IT ens fanns, skulle jag säga.
Så jag data.
Också, så jag är också uppvuxen med alltid funnits datorer hemma. Alltid levt med sådär. Var också så här en väldigt optimistisk, man skulle kunna säga glad syn på teknik. Att teknik kan göra saker möjligt, det är spännande, man kan lära sig, det är roligt att testa. Den känslan har jag fått med mig väldigt mycket hemifrån.
Så att, jag brukar fråga det, vad drömde du om att du skulle bli när du var liten, minns du det?
Jag hade inte, alltså en del har ju så här väldigt tydlig dröm om exakt vad man vill göra, jag hade inte riktigt det. Och just journalistiken för mig kom in ganska sent. Det var ju när jag hade gått ut gymnasiet som jag insåg att vänta nu. Jag höll också på mycket med musik, ska jag säga. Jag var väldigt, väldigt musikintresserad på mycket, mycket med musik när jag växte upp. Och där någonstans när jag hade gått ut gymnasiet så insåg jag att man kan jobba med radio. Som ju är till hälften musik. Och då kan man kombinera ett starkt samhällsintresse, att gilla att skriva. Att vilja jobba med människor, att vilja vara i flödet av allt som händer med ett starkt musikintresse. Så
det var musiken som drog dig till radio liksom?
Ja, musik och samhällsintresse och intresse för att skriva. Och så sökte jag journalisthögskolan och sen när jag kom ut och jobbade på praktik. Jag jobbade i Östersund på radion där, på lokalradion på Radio Jämtland.
Så du är ju verkligen en sån liksom, bra radioröst.
Ja, men då föll så här många pusselbitar på plats. Så jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt.
Mm. Så det är spännande det här hur man liksom, tycker jag. Jag slutade aldrig fascineras över det. Hur man, när man fattar sina beslut om vad man ska välja för väg. Mm. Men minns du någon situation eller någonting som styrde det här valet?
Jag tror det var att poletten plötsligt bara trillade ner. Att jag insåg att vänta, här finns ju faktiskt ett yrke där man kan kombinera att vara i en miljö där musiken är ständigt närvarande och så samtidigt jobba med. Få liksom vara mitt i samhällsdiskussionen, få vara mitt i vår tids stora frågor, diskuteras och skriva om det, göra någonting av det.
Mm.
Och sen jobbade jag länge med radio och sen har jag jobbat med tidning. Jag har varit chef för UNT i Uppsala, vd och chefredaktör där. Och så nu jobbar jag med tv på Sveriges Television.
Det är hela så här medielandskapet.
Och alltid digitalt. Alltid digitalt, hela tiden digitalt.
Ja. Vad bra, det där blev CV:t i kort version. Nej, men det är ju, du har ju gjort väldigt många spännande saker och varit med under en resa. Men jag tänkte om vi får stanna en liten stund till vid dig som liten tjej. För oftast får vi så mycket nycklar där, tänker jag, på vad är det som liksom har präglat dig till mera kring den du är idag. Jag tänker till exempel ledarrollen, hade man kunnat gissa det när man såg dig i skolan och sådär? Att det här kommer bli en av våra största ledare i Sverige.
Men jag har alltid varit en sån som att om jag har sett saker som där jag ser att jag tror att jag har en tanke om hur det här kan bli bättre, så jag har tagit tag i det. Och så var jag rätt mycket som liten också. Om jag såg någonting så då såg jag till så att jag liksom högg i för att se till så att det blev bättre. Och Så har jag alltid varit. Mm. Och jag blev också väldigt, som väldigt ung fick jag frågan om att bli chef och hoppa in som chef.
Och just det, du var Sveriges yngsta på P1, läste jag om.
Och jag var, när jag jobbade på lokalradion också, fick jag tidigt frågan om att gå in som dagchef och leda liksom det dagliga arbetet på redaktionen. Och kanske har det varit det här, att så här, om jag har sett någonting som jag inte tycker funkar, då har jag sagt det. Eller om jag har sett någonting som jag tror kan bli bättre, så har jag sagt det och erbjudit mig att hjälpa till.
Mm. Är det det som är nyckeln? Vad har vi mer för nycklar till att du blev, att du fick de där frågorna tidigt, tror du?
Ja, men jag tror att det kan vara en sån sak. Sen tror jag att jag alltid haft en så här, en rätt stark drivkraft. Liksom. Och en utblick. Jag har alltid varit en nyfiken person. Och det tror jag också är en viktig sak som chef. Både vara nyfiken såklart på hur den verksamhet som du leder kan utvecklas och förbättras, men också nyfiken på människor.
Mm.
Vad är det som är nyckeln till en annan person? Hur kan en person komma till sin rätt? Hur kan man få den här personen att känna att den blir tagen i anspråk? Och jag tänker ibland på när jag jobbade på Sveriges Radio och var chef där, så det här var ju Radiohuset i Stockholm som är en hög byggnad. Det är många våningar, man kan åka 7 våningar i hiss upp. Mm. Och då hamnade jag i hissen med en kollega som just hade hoppat in som chef för första gången. Så vi hann prata lite eftersom det var 7 våningar med hissen. Aha. Så jag hann prata några lite mer än vad man gör i vanliga fall i hiss. Och då frågade jag hur det kändes. Och då sa hon, först blev hon tyst. Och sen sa hon, det är så häftigt att bli tagen i anspråk.
Aha.
Och det brukar jag tänka på ibland. Jag brukar också säga det till cheferna hos oss på SVT. Att det, så här, det är ju fantastiskt faktiskt att vara chef. Man blir tagen i anspråk.
Mm. Vilket bra uttryck.
Man kan använda olika sidor av sig själv också.
Oh, vara med och påverka brukar ju de flesta säga. Det kan man ju vara i andra sammanhang också. Men det här med ledarrollen, det är ju ändå så här, någonstans så är det någon som puffar en åt det hållet. Eller så gör man det själv, så att säga. Din egen drivkraft kanske. Vad är det saker som du har ändå blivit präglad av dina föräldrar kring deras? Vad ville de att du skulle bli?
Jag tror nog att de kanske tänkte att jag skulle bli... Jag tror min mamma tänkte att jag skulle bli lärare.
Mm.
Min mormor...
Var du duktig i skolan?
Ja, det var jag. Mm. Det var jag. Jag hade ganska lätt för mig i skolan också. Och var intresserad. Så. Men min mormor ville bli lärare. Men det fanns ingen möjlighet för henne att läsa vidare. Det fanns inte ekonomiska möjligheter. Det fanns inte praktiska möjligheter att göra det. Utan hon var tvungen att börja jobba när hon var väldigt, väldigt ung. Och min mamma blev sen lärare. Hon var den första då som läste. Så hon blev lärare. Och ibland har jag tänkt att hon har tänkt att jag skulle fortsätta i den banan. Men det har aldrig lockat mig.
Nej. Och pappa då? Vad ville han?
Det vet jag faktiskt inte. Men sen tror jag att de har... Det som jag har med mig från dem också är ju en väldig nyfikenhet. Pappa var ju hela tiden kring ny teknik. Och min mamma har också alltid på ett häftigt sätt... hela tiden varit så hungrig på ny kunskap. Hon har vidareutbildat sig, hon har liksom vidgat, hon har varit lärare inom en rad olika områden, så hon har hela tiden så varit törstig efter att lära sig mer, så att det har jag med mig från båda.
Under den här journalistiska karriären har det ju hänt säkert massa saker som är händelser och så. Men om du skulle försöka pricka in några höjdpunkter i din karriär, så här, vi lägger ut hela så här, karriären här. Jag brukar prata om toppar och dalar. Om vi plockar topparna först.
Ibland hör ju de ihop, faktiskt. Toppar och dalar kan höra ihop.
Det kan de verkligen.
Så en sak som har präglat det här jobbet som jag har nu, den hände när jag hade jobbat några månader. Och då var det terrordåden i Paris.
Ja, just det.
Så det här är nu ungefär 4 år sedan. Mm. Och det här var en fredagkväll. Och jag var på middag, faktiskt hos min företrädare, Eva Hamilton. Och det var en del andra kollegor där också. Och plötsligt så började ju pushnotiserna komma in på mobilen. Och vi gick in naturligtvis för att följa SVT-sändningar och SVT:s rapportering med stigande frustration. För vi kom inte igång. Vi kom inte igång och livesände. Och vi stod där och blev mer och mer bekymrade och satt oss i bilen, körde in till tv-huset för att se, men varför kom vi inte igång? Och det dröjde så här smärtsamt lång tid. Alltså det dröjde, jag tror att det var 2,5 timme innan vi fick upp en livesändning. Och nu 4 år senare så låter det helt märkligt, för idag är vi uppe på under en minut när det händer någonting. Oavsett när det händer så är vi uppe otroligt snabbt. Men då tog det väldigt lång tid och det var uppenbart att det här var en redaktion som inte riktigt fungerade på det sätt som den behöver. En nyhetsredaktion måste ju vara hungrig och nyfiken och hela tiden vilja berätta för alla i Sverige vad som är det senaste som har hänt på det mest kunniga och insatta sätt som man kan.
Oavsett liksom när på dygnet det sker.
Och någonting var det som gjorde att vi inte fick till det. Och det var en väldigt så här, smärtsam erfarenhet. Och då hade Ann Lagerkrantz, som är otroligt duktig chef för vår nyhets- och sportdivision. Hon hade precis börjat, hon hade börjat jobba några veckor. Hon hade kontakt hela den här helgen, vi hade en rad olika möten den helgen. Och sen på måndagen så stod vi på redaktionsgolvet och sa att nu måste vi göra om. Nu måste vi göra om i grunden. Ja. Det här funkar inte.
Så måndagen efter liksom?
Ja, när personalen var samlad igen. Och då ska man säga också att det var så här, vi var alldeles för sena i starten, men sen gjorde vi väldigt, väldigt bra sändningar. Så folk hade ju jobbat hela helgen och jobbat väldigt hårt. Och fortsatte ju, det här var någonting som präglade nyheten under väldigt lång tid. Men det vi gjorde snabbt var att skjuta till pengar så att vi kunde få till en grupp helt enkelt som kunde jobba med livesändningar. Så det gjorde vi direkt och sen så gjorde vi en genomlysning och började en stor omorganisation och förändring av hela nyhetsverksamheten.
Hur länge hade du jobbat då?
Ja, jag hade jobbat några månader.
Ja. Så det var så här brutalt uppvaknande kring vad behöver vi göra?
Ja, och jag tror också att det blev väldigt tydligt. Och ibland när man tänker på toppar och dalar så tänker jag att det där hör ihop. För det där är klart att det var en dal. Vi fick en väldigt mycket välförtjänt kritik för att det här inte hade fungerat som det borde. Men det blev också en katalysator för en förändring som är en av de som jag är allra gladast för.
Ja, som du har
nu några år senare. Ja, för då drev, jag var ju bara en liten del av det, utan Ann som chef för nyheterna tillsammans med många, många medarbetare drev den här förändringen. Och den var väldigt genomgripande. Vi förändrade alla roller på det vi kallar för Riksnyheterna som är Rapportaktuellt och liksom de program som är ute över hela landet. Där förändrade vi alla roller. Ingen var garanterad sitt gamla jobb, utan alla fick söka nya roller på redaktionen. Så vi förändrade mycket in i grunden, i tankemönstret. Och vi la också en större tyngdpunkt på vår digitala nyhetstjänst. Därför att tittar man på tittande på Rapport och Aktuellt så är det en hög medelålder bland tittarna. De är otroligt viktiga. Men för oss är ju alla tittare lika viktiga. Så vi måste ju också finnas till för tittare i alla åldrar, även de yngre. Och så gjorde vi en genomgripande förändring och här för ett tag sen så fick vi sånt otroligt fint kvitto på att allt det här hårda jobbet som så många har lagt ner har varit värt det. För där gör vi gör undersökningar efter varje val, vilka nyhetskällor har människor i Sverige vänt sig till. Och när vi jämförde den undersökning då som gjordes 2014, innan det här hade hänt, med den som gjordes efter valet 2018, så kunde vi se att förtroendet för våra nyhetssändningar online hade ökat kraftigt. Om man till exempel tittar på förtroendet bland förstagångsväljare, alltså det är 18-21-åringar, vi vet att de är ofta väldigt svåra för alla medier att nå. Men förtroendet för våra nyheter online hos förstagångsväljare mellan 2014 och 2018 hade ökat med 20 procentenheter. Och det är så här, alltså, jag har aldrig sett en så stark uppgång. Så att det som var...
Så det här är ett jättebra exempel på hur en dal blev en bra sak utav det då, så att säga.
Och där tänker jag också att en del av det är ju såklart ledarskap. I så många av cheferna i vår nyhetsorganisation klev ju in. Och sa att nu måste vi göra om. Och de gjorde liksom hela det här jobbiga omställningsarbete tillsammans med medarbetarna. Och lyckades få till en så stark och kraftig förändring utifrån någonting som var, som, något som var väldigt, väldigt jobbigt blev något väldigt, väldigt starkt.
Minns du hur du själv har lärdomen för dig liksom personligen i den här resan? Vad var det?
Också att när det händer den här typen av saker, att om man har ögat på bollen, alltså vad var det här egentligen handlar om? Och om man som chef klarar det och kan det och ser, vänta nu, vad handlar det här om egentligen? Och faktiskt också orkar, när det är, även om det här var ju en akut kris för oss, om man orkar hålla i och tänka den långa tanken i det och ser vad som kan komma ut av det, så går det ofta att vända det här till någonting som är riktigt, riktigt bra. Men då måste man ju fundera på, vad handlar det här om i grunden? Och för oss var det ju inte bara att göra den här första åtgärden, som var vi skjuter till pengar och startar en grupp som kan jobba med livesändningar. Det löste ju symptomet.
Aha.
Men det som fanns i grunden var ju att vi såg potentialen att jobba ihop på nyhetsredaktionen så det skulle kunna bli ännu bättre.
Mm.
Det fanns ju mycket större potential, och det är ju den som vi har lyckats få loss.
Ja. Ja, härligt exempel på faktiskt att man måste gå i lite upp- och nedgångar för att det ska hända något med en själv också. Har du mera såna här tillfällen som du bär med dig, som antingen som vägskäl eller som har varit så här roliga eller åt andra hållet?
Men en annan så här omskakande händelse, det är också från tiden på SVT, det blir mycket terrordåd.
Ja.
Men det var terrordådet i Stockholm,
just det, då var det
Drottninggatan, då var jag chef för SVT. Det var också väldigt, väldigt speciellt. Vi hade styrelsemöte, det var en fredag eftermiddag, mitt på eftermiddagen. Och vi hade styrelsemöte, skulle precis runda av, och då kom det också flashar i mobilen. Och jag sprang ut tillsammans med några andra i styrelsen. Vi hade chefen för Stadsteatern i Stockholm satt i vår styrelse då. Och det här hände ju precis i Sergels torg där Stadsteatern ligger. Så att han sprang också ut. Så vi sprang ut och försökte se till så att, liksom att allt jobb var igång på våra respektive arbetsplatser. Och som chef i det läget så blir det ju två perspektiv. För mig handlade det ju mycket om att se till så våran nyhetsverksamhet var igång, att vi skötte sändningarna bra, att nyhetsrapporteringen var igång, att allting sånt fungerade, att se så att de hade goda förutsättningar, kolla om det var någonting som jag kunde göra för att hjälpa till. Och sen naturligtvis en stor omsorg av medarbetarna. Vi har ju många medarbetare i Stockholm. Och den här oron som slår en direkt, så här, hur är det med
alla
medarbetarna? Måtte inte någon av våra reportrar eller fotografer eller ekonomer eller så var där? Måtte ingen vara drabbad? Måtte ingen ha någon i sin familj som är drabbad? Så man har den här dubbla
omsorgen
och dubbla det dubbla arbetet att ta itu med. Och den dagen blev det extra, extra tydligt att vi hade det här dubbla uppdraget. Att både säkra bra sändningar ut till alla i Sverige så att vi försöker ta reda på allt vi kan om det som har hänt och följa det. Och göra det så klokt och schysst som det bara går. Och så samtidigt den egna personalen. Och i det här med den egna personalen, där blev vi ytterligare en dimension väldigt tydlig, just det här att alla har ju familjer, alla var ju oroliga för sina familjer, att försöka se till
det blir så tydligt
hade,
då,
liksom, måste ha en chans att ringa hem och försöka ta reda på och också säkra så där, hur en fredag eftermiddag, när vet vi att det är tillräckligt säkert för våra medarbetare att gå hem? De hade ju barn som väntade på dagis, de hade ju skolbarn som var ensamma hemma och hade gått hem efter skolan, som var oroliga och längtade efter sina föräldrar. Så när kunde vi släppa ut medarbetare på väg hem? Så det var väldigt många saker, det här chefskapet, sattes på prov. Och jag kommer specifikt ihåg, för det var ju många, vi var ju väldigt, väldigt många som jobbade, och jobbade otroligt sent. Vi jobbade ju halva natten och jobbade hela helgen med att få till riktigt, riktigt bra sändningar. Och då, på den kvällen, vi såg till så att matsalen, en personalmatsal, att den var öppen sent. Och på kvällen när jag kom ner i matsalen och skulle äta, så var det en av våra medarbetare som kom fram. Han är döv. Vi har ju nyheter på teckenspråk. Så vi har många medarbetare som är döva hos oss. Och jag kan bara ett fåtal tecken. Så att han började skriva på sin mobil för att skriva en fråga till mig. Och så skrev han sådär: hur är det med dig? Skrev han. Och det var så otroligt fint. För då hade jag, och jag insåg plötsligt att jag har ju gått runt och frågat
alla andra.
Hundratals människor här, och jag har skickat mejl till alla våra anställda. Men det var så otroligt fint att få den frågan tillbaka. Ja. Och sen påminnelse om, i en sån situation, hur viktigt det är som chef att ställa den frågan. För att det är så viktigt att få den.
Ja,
i ett sånt sammanhang.
Hur var det med dig då?
Ja, men det var bra. Ja. Jag är, i såna lägen blir jag blir rationell. Och samtidigt så har jag hyfsad koll på just så här att det viktiga är hur medarbetarna mår, och i det här fallet också att de får en chans att checka av hur det är med familjerna och också faktiskt åka hem och natta sina barn.
Ja, så här prekära situationer, och då minns man ju, alla minns ju liksom de där, vart man befann sig, och det är ungefär som när Olof Palme dog också. Det kan alla liksom relatera till var man var någonstans. Och du har ju bevakat nyheter, jag tänker tidigare i din karriär av den här karaktären också. Är det så att du har tränat upp den här skillen, tänker jag, när jag hör dig berätta nu?
Det kan ju bli så när man jobbar med en nyhetsverksamhet. För det är klart att du jobbar med nyheter, så kan vad som helst kan hända när som helst. Så är det ju. Det är ju själva kärnan i jobbet. Att man kan sitta så här, och man kan sitta och prata, man kan sitta och tänka att man jobbar i lugn och ro, och så plötsligt händer det någonting, och då måste hela redaktionen vara på tårna. Och som vi jobbar nu med livesändningar till exempel, då har vi ju medarbetare som sitter beredda och som kan vara igång med en livesändning oavsett vad det är som händer, inom en minut. Det visar ju också hur medarbetare måste kunna greppa över ett brett fält. Att ena sekunden kunna på ett kunnigt sätt och ett värdigt sätt berätta om en person i kultursfären som har gått bort, till en världskonflikt. Och att aldrig veta när det inträffar. Och det är klart att det har präglat mig också, var mitt i den typen av händelser. Och jag har ju varit i många olika roller. Det här som jag beskrev förut var ju som när jag varit i det som chef, men när jag jobbade på Ekot för länge sedan, då var jag studioreporter, jag var programledare, jag var rösten i radio. Och då jobbade jag bland annat...
Nu är du rösten i podden.
Ja, precis. Nej, men jag jobbade bland annat som det den dagen efter att Estonia hade sjunkit. Då var jag rösten i radio i P4, som är Sveriges Radios mest avlyssnade kanal. Och den som skulle bära det här budskapet till många.
Så det var du som fick berätta det?
Ja, det var jag som berättade för väldigt många. Och det är också en otroligt speciell känsla. Att man å ena sidan sitter och arbetar intensivt för att få reda på så mycket som möjligt. För att kunna berätta det till alla i Sverige. Å andra sidan själv naturligtvis, kanske bara delvis i den stunden, ändå tar in. Vad är det som har hänt med hundratals människorna som har varit på den här båten den här natten?
Precis, man liksom är berörd själv samtidigt som man ska leverera det här på ett bra sätt. Då. Både liksom faktamässigt och...
Och jag jobbade ju många dagar sen efteråt. Det här var ju första dagen bara, men jobbade många dagar och var just studiereporter. Och jag kommer ihåg några dagar senare, det var in på helgen, då sitter man en tajtare grupp och jobbar. Då jobbade vi på Ekot centralredaktion, Ekojouren kallas den. Och då var det den person som var daglig chef som plötsligt, han satt med hörlurarna på som du gör nu, och lyssnade på ett inslag. Så då han bara ner dem, och så plötsligt så sa han sådär: oj, jag har just insett att ingen förälder som hade med sig barn kan ha överlevt på Estonia. För man är med sitt barn i ett sånt här läge. alla familjer måste ha dött. Alla föräldrar har ju stannat med sina barn.
Mm.
Och den blev, då blev det så här otroligt drabbande för oss alla. Så vi bara tystnade allihop. Och den där, så där är det ju ibland att jobba på nyhetsredaktion. Att man är ju mitt i det som är väldigt, väldigt tunga saker. Och ibland är det som är väldigt, väldigt starka, roliga saker.
Mm.
Det kan
men
vara,
det här spektrat är ju väldigt spektrat blir ju,
och det kan, stort. Och det slår in direkt. Det kan vara Duplantis som plötsligt liksom är väldigt nära att vinna guld i VM i stavhopp. Och sen så slår det om till någonting helt
det
annat.
Där har jag fascinerats av faktiskt då, när man tittar på nyheterna och sådär. Kanske de här morgonprogrammen framförallt. Hur också svänger mellan, alltså hur man klarar av från att ha lanserat eller liksom pratat om en sån här nyhet som kan vara fruktansvärd till och sen byta till något lättjefullt. Ja, det kräver ju sin träning förstås, men också lite svårt ibland att ta in som tittare tycker jag. Alltså att man bara, nej men vänta nu, vi var ju alldeles nyss i det här.
Att det, kasten kan bli tvära.
Ja, att det blir lite tvära ibland.
Och det blir det ju för en själv såklart, när man sitter i en sån miljö också. Men jag tror att de flesta, har man jobbat i en sån miljö så blir man i stunden rationell.
Mm.
Om jag tittar på hur jag själv har agerat i sådana lägen sen som chef så kan jag säga att i stunden så blir jag väldigt mycket in i vad är den viktigaste frågan och hur tar vi hand om den nu, vad händer sen. Jag har hyfsad koll på också att ha längre bågar då, för det handlar ju också i ett sånt läge som chef och se till så att personalen orkar, att de räcker till. Jag brukar tänka att min roll i sådana lägen som chef är att vara den som ser till så att det finns mat. Att faktiskt själv åka iväg och köpa pizza. När jag jobbade i Uppsala som vd och chefredaktör på Uppsala Nya Tidning på UNT så hade vi en kväll välja problem i tryckeriet. Vi visste inte om vi skulle få ut tidningen. Och det hände faktiskt bara en gång. Jag jobbade där i 3 år.
Okay.
Men just den här gången så var det väldigt nära att vi inte skulle få ut tidningen. Och medarbetarna slet och jobbade otroligt hårt. Och jag visste att det bästa jag kan göra är att underlätta deras jobb. Så då gick jag iväg och köpte pizza.
Ja, men det är ju ganska bra tänk.
Det är en ganska billigt talat också. Så brukar jag tänka det. Sådana där lägen så...
Inte gå in och lösa allting själv.
Mitt jobb är att rusta en organisation. Och hjälpa medarbetare och förutsättningar att kunna göra sitt jobb bra i de där lägena.
Mm.
Och det bästa jag kan göra i det här akuta är nog att se till så att matsalen är öppen. Kvällen när vi har haft ett terrordåd i Stockholm. Mm. Eller köpa pizza när tryckpressen plötsligt kommer.
Det låter superbra det där tycker jag, Hanna.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men du, Hanna, vad är det annars som är tufft för dig som ledare idag och sådär genom livet?
Om man jobbar som chef i en del jobb, och kanske framförallt som mediechef, så är det idag en annan typ av situation än vad det var om man hade ett sånt jobb för 10 år sedan och nog till och med 5 år sedan. Det är så här en hetskare ton i samhällsdebatten idag mot hur det var förut. Och det är faktiskt betydligt fler hot, och så är det för mig också. Mm. Och i perioder så behöver jag ha livvakt. Mm. Och vi har en hel del sådana, ja, men så säkerhetsåtgärder.
Mm.
Första gången som jag fick det så var det rätt omskakande. Det var en så här märklig tanke att tänka sig. Så här.
Ja.
Jag är chef för SVT. Att det kan finnas en hotbild som är så pass allvarlig så att det är på det här sättet. Och det här är ju någonting som jag delar med många andra som är chefer inom olika typer av offentliga roller. Det kan vara i politik, eller det kan vara på myndigheter, det kan vara i vissa företag, det kan vara in i rättsväsendet eller så.
Mm.
Och för mig var det rätt omskakande första gången. Det är ett par år sedan nu, och då var, jag har en dotter, och det här hade hänt precis, vi hade fått livvakt för första gången, och då var det ett läge så att de skulle följa med oss överallt. Så de följde med till tvättstugan, och de följde med om vi ska köpa en liten mjölk. Och
nya familjemedlemmar som dyker upp.
Ja, det blir en väldigt, väldigt speciell situation. Mm. Och då skulle hon på 2 barnkalas en helg. Och då så satt vi hemma och så här, kollade upp på nätet vad det var hon ville köpa till sina kompisar. Kollade vilken butik som hade de här sakerna hon ville köpa. Ja, men som man gör, för en hundring.
Mm.
Så vi kollade upp det, kontaktade livvakterna som åkte till butiken, kollade var de kunde parkera, gick in i butiken, kollade var den här saken fanns, på vilken hylla, kollade så att det var säkert, åkte hem, hämtade upp oss, vi åkte tillbaka, parkerade, gick in i butiken, hämtade på hyllan, betalade 100 kronor och åkte tillbaka hem. Och det kändes som ett så otroligt konstigt liv. Och så är mitt liv ibland nu. Inte alltid, inte ens alltid ofta, men det är så ibland. Mm.
Så det är bara att liksom ta in speciellt. Det i sin vardag på något sätt då?
Ja, men det är en väldigt speciell del, och den hade jag nog inte riktigt föreställt mig. Man tänker så här, Hanna 20 år, hur tror du att ditt yrkesliv ska bli? Nej, inte så här.
Nej. Nej, det förstår jag verkligen. Det är kanske inte något man vänjer sig vid heller.
Nej, och det är nog så att om man vänjer sig vid det, då är det en varningsklocka i det.
Mm. Men du, Hanna, nu är vi ju inne på det här och börjar förstå hur du är som ledare och din syn på ledarskapet. Vad är det som folk runt omkring dig som är vana att jobba med dig? Vad säger de för någonting om dig och ditt ledarskap?
Jag är ju så här, en väldigt nyfiken person. Som chef så är jag en person som också gärna vill lyssna. Jag är en lyssnande person. Jag ställer ofta många frågor, nyfikna frågor. Jag brukar ibland när jag börjar jobba med en ny nära kollega, så brukar jag säga att jag har ett förståelsebehov. Jag är nyfiken. Tolka inte det som att jag vill detaljkontrollera. Jag är bara nyfiken. Jag blir nyfiken på vad du gör. Jag vill veta hur du är. Jag vill veta hur du fungerar. Och det här, det går igen, för den nyfikenheten har ju jag, den är som en motor i mig.
Mm.
Och den har jag ju också på våra tittare. Så att jag är hela tiden med otroligt nyfiken på att se vad händer inom vår bransch, vad händer runt omkring branschen, för hela mediebranschen omstöps. Mm. Vart tar våra tittare vägen, vad är viktigt för dem? Och det har jag hela tiden med mig. Så jag brukar till exempel med jämna mellanrum hoppa in i vår växel och svara när tittare ringer in.
Ja, men det här har jag hört talas om. Vad roligt. Alltså, när satt du i växeln senast?
Ja, men nu var det ett par månader sedan.
Ja, okay.
Men det är otroligt intressant. För då får du får ju frågorna väldigt ofiltrerat. Och också få en chans att prata med folk som du kanske inte skulle stöta på i vanliga fall. Så. Mm. Och sen, det händer ju våra sociala medier-konton också.
Ja. Att det där måste ju bli ganska uppskattat, tänker jag, internt också, och externt. Att man får se dig på lite och få kontakt med dig också.
Ja, men framförallt är det viktigt för mig. Ja. För jag lär mig ju massa. Jag förstår ju mycket mer av vad är det för som egentligen rör sig hos tittarna. Men det här har jag med mig också. För min första dag på SVT, det första jag gjorde var att skicka ett mejl till personalen. Med några frågor för att så här, nyfiket försöka förstå mer om bolaget. Och det var, vad funkar bra på SVT? Vad skulle kunna funka bättre? Var är vi förbättringspotential? Och hur skulle du vilja att SVT såg ut om 5 år?
Mm.
Och jag fick otroligt mycket spännande svar. Jag fick så många 100 svar från medarbetare som var genomtänkta, kloka, spännande, intressanta, modiga. Jag gjorde faktiskt så att jag tryckte ut alla dem för att ha kvar dem.
Oh.
Och så hör de i 3 pärmar på mitt rum. Och de här går jag tillbaks och tittar i med jämna mellanrum.
Men det är flera 1000 medarbetare som svarade då, eller?
Flera 100. Vi är 2000 medarbetare.
Ja.
Men det var en väldigt stor andel som hörde av sig. Och jag har haft en enorm nytta av det. För det gav mig en snabb bild av bolaget, men sen också otroligt mycket kloka idéer som kom upp, och det visade ju också att det här är ett bolag med otroligt engagerade människor som är stolta över att jobba på SVT, men som tar sitt uppdrag på väldigt stort allvar.
Mm.
Det där att vara till för alla i Sverige och verkligen så här, varje dag, varje sekund göra sitt bästa.
Mm. Vad härligt, men det blev ett schema för dig på något sätt, och sen kan du gå tillbaka till det här. Är det mycket som har införlivats av de här sakerna som folk ville?
Ja, men jag tror när man jobbar med förändring i ett bolag, så brukar jag tänka att det är, man får jobba med två perspektiv. Ett är en långsiktig förändring som rör hela bolaget. Det tar ofta tid. Det handlar ju om en kultur som kanske gradvis förändras. Det tar lång tid. Och relativt stora bolag som också är rätt komplexa som SVT. Vi gör ju allt ifrån internationellt drama till program för barn, till nyheter, till vetenskapsprogram, till sport. Och i ett sånt bolag så tar liksom den här typen av större förändringar som också kanske påverkar företagskulturen, de tar lång tid. Men man kan också jobba med snabbare förändring när man kan låta en del av bolaget springa före. Och det har vi gjort rätt mycket.
Ja.
Så jag har definierat och låtit några springa före och var lite som en snabb båt som testar saker som vi andra sen kan dra nytta av.
Kan haka på,
kopiera. Ja.
Ja, men det där är ju bra. Att jobba tvåtakt brukar vi ju prata om mycket. Ja. Och apropå det då, så tänker jag att jag ställer ju alltid en fråga till mina gäster här som jag är så nyfiken på själv nämligen, och som handlar om det moderna ledarskapet som vi försöker ringa in. Vad är det som krävs ännu mer av, tror du, i framtiden kring det moderna ledarskapet? Vad behöver vi göra ännu mer av? Eller nytt?
Men jag tror att just det här perspektivet av att lyssna och att göra det på riktigt och verkligen mena det på allvar är väldigt, väldigt viktigt i allt ledarskap, och kommer att bli viktigare och viktigare. Och vi har gjort en sak på SVT som vi också gjorde när jag jobbade på UNT i Uppsala, och det är att så här brett i bolaget gå ut och lyssna. För oss på tittarna i ett kommersiellt bolag, alltså med så här kunderna, man går ut så här och lyssna av och göra det ihop i olika konstellationer där medarbetare som jobbar med olika saker går ut och lyssnar ihop. Och i Uppsala så gjorde vi så att vi bara gick ihop. Det kunde vara en reporter och en säljare och någon som jobbade med administration som gick ut och hade med sig några givna frågor som var viktigt för oss som bolag att få reda på. Och bara frågade ihop
på stan.
Människopool, liksom. Ja. Mm. Men för oss då UNT verkar ju i Uppsala, i Uppland. Så att vi hade hela, det var folk var ute i Tierp och i Knivsta. Och,
vad härligt.
Ja, och var liksom på olika ställen och ställde de här frågorna. Och så aggregerade vi ihop det och samlade ihop det. Och då fick vi fick ju en rätt bra bild av vad våra läsare befann sig.
En riktig kvalitativ undersökning där alltså.
Ja, och så samtidigt så händer det någonting. Mm. Apropå det här långsiktiga perspektivet och hur ett bolag utvecklas. För det händer ju någonting, man går ut tillsammans med kollegor, lyssnar på vad människor egentligen tänker om det man gör och diskuterar igenom det med kollegorna efteråt. Så det händer ju någonting på ett djupare plan.
Verkligen.
Och på SVT har vi gjort det också. Vi har kallat det för fika med SVT. Mm. För att om man tänker sig att man ska, och det är våra nyhetsmedarbetare som har gjort det här. Man tänker sig att man ska gå ut och så är det kanske ganska känt programledaransikte som folk har växt upp med i rutan. Och så plötsligt stöter du på den här personen som säger, hej, jag undrar vad du tycker om SVT. Aha. Så måste man på något vis sänka tröskeln lite. Så då har vi sagt att nej, men vi kommer gärna och hälsa på. Hör av dig till oss. Fått enormt gensvar från olika människor runt om i Sverige. Och kommit på besök. Och så har vi tar med fika.
Okay.
Vi tar med kaffe, vi tar med kanelbullar. Mm. Och så fikar vi tillsammans. Och så har...
Kommer hem till folk alltså?
Ja, och så har vi har med oss några
precis som
frågor.
Du kommer hem till mig här nu, kan man säga.
Ja, så har vi med oss några frågor. Och så samlar vi ihop det här så att vi lär oss mycket av det på SVT. Men även där så händer ju något. Mm. Det händer ju någonting när man sätter sig ner och så här på riktigt ärligt... genuint.
Mm. Så lyssna.
Och är beredd att ta till sig av det. Och ibland i privata bolag så pratar man ibland om att man ska följa med på en kundresa. Man ska följa. Och det här är ju, man ska säga, vårt svar på det. Då fikar vi med
kunderna.
Vi fikar med tittarna.
Fika-turné.
Men det var ju, och det var jättespännande om man sitter på vilka som har hört av sig. Så har det varit, jag var ju i Västerås till exempel och träffade ett gäng grannar i ett hus som var intresserade. Så vi satt ner och pratade ett par timmar. Jag var på en folkhögskola i Kista, utanför Stockholm. Och liksom, vi satt och pratade. Och det har varit allt ifrån ett gäng entreprenörer i Norrland som hört av sig. I Luleå vill höra till en morfar och ett barnbarn. Som
vad kul.
Prata.
Så det, ja, men det där är verkligen spets. Örat mot marknaden på något sätt. Det är en av de faktorerna som du tror är viktigt inför framtida moderna ledarskapet.
Ja, jag tror men sen tror jag också för oss som på SVT, om man verkligen ska vara hela Sveriges Television, då måste det vara hela Sverige. Då måste vi förstå vad det är som rör sig hos människor, vilka frågor som man tycker är viktiga oavsett var i Sverige man bor. Så vi har jobbat också jättemycket med, vi har nu idag reportrar på väldigt många fler platser än vad vi hade för 4 år sedan. Vi har gått från att finnas på 27 platser i Sverige till och nu var snart på 38.
Så ni går liksom motsatt mot centraliseringen?
Ja, så vi har öppnat mer än 10 nya redaktioner. Ja. Uh-huh. Väldigt medvetet. Jag tror att vi måste finnas på.
Ja, men jag tänker generellt så här, är det också en del av det moderna ledarskapet att vi ska finnas närmare i fysiskt liksom.
Ja, jag tror att man måste förstå vad man är till för. Och vi är till för människor överallt i Sverige och då måste vi på riktigt förstå vad det är som rör sig. Och för oss så handlar det om att förstå vad rör sig i storstad, vad rör sig på landsbygd, vad rör sig i mellanstora städer, vad rör sig i de områden i Sverige där det är tillväxt, vad rör sig i de områden där det inte är tillväxt.
Mm.
Så de senaste, den redaktion vi ska öppna nu, den ligger i Arvidsjaur och annars har vi öppnat nu senast i Skövde och i Kristianstad och i Övertorneå. Mm.
Okej, men så det är verkligen lyssna och förstå sin verksamhet, det är det du säger kring det moderna ledarskapet. Är det något annat som du vill lägga till?
Ja, det finns ju många, jag tänker att det finns många möjligheter nu som inte riktigt har funnits innan. Om man tittar på vilken typ av kunskap man kan ha, till exempel inför beslut. Och hur man på det sättet också kan skaffa sig kunskap hela tiden gradvis och följa en utveckling. Det kan man göra på helt andra sätt än man kunde göra det förut.
Mm.
Och där jobbar vi nu en hel del på SVT med att titta på hur vi kan jobba med data på ett annat sätt. Så det är klart att vi kan följa hur människor tittar på SVT Play på ett sätt som vi inte har kunnat förut.
Mm.
Där vi bara kunnat följa tv-kanalerna och fått rapporter med åtminstone någon dras fördröjning, ibland ännu längre, för att försöka förstå vad är det som egentligen har varit viktigt för människor. Vad tittar man på? Hur länge tittar man? När tappar man intresset? När kan vi se att många droppar av ifrån ett tv-program? Då är nog vårt berättande inte tillräckligt bra. När går det upp? Liksom? Vad är det som får människor att verkligen stanna kvar och tycka att det här är spännande?
Mm.
Och det gör vi på många olika sätt förstås, försöker följa det. Och det är klart att vi har fokusgrupper och annat också där man kan höra djupare resonemang. Men data hjälper oss också att faktiskt så nästan i realtid kunna följa vad det är som människor gillar.
Så dra nytta av datat också?
Ja, alltså bygga kunskap. Fundera över om du ska göra ett bättre och bättre beslutsfattande. Vilken typ av kunskap kan du ha? Och då finns ju fördelen i ett mer modernt ledarskap att du faktiskt kan följa det här i realtid, ofta på sätt som du inte kunde göra förut.
Mm.
Och därmed kan en del av de beslut du fattar kanske inte bli lika dramatiska. Därför att du kan förändra det gradvis istället.
Mm.
Och det gör
snabbare
jag också.
Förstå också vad det är.
Ja, du kan testa. Du kan ju få hjälp i beslutsfattande. Du kan ju testa. Men vi kan testa en lösning in i SVT Play och se hur folk svarar på den.
Mm.
Ja, och det kunde vi inte förut.
Nej.
Så att då var vi tvungna att gissa mer. Nu kan vi faktiskt testa av och få direkta kvitton.
Mm. Tillbaka till din karriärutveckling, tänker jag. För att det måste ju finnas lite faktorer, tänker jag, som har varit viktiga för dig längs vägen. För att du ska blomma ut i din ledarroll och sådär. Vad tänker du på när jag säger så?
Jag tänker ganska handfast. För jag tänker att som chef så, å ena sidan så är det ju så här, man vill ju naturligtvis få använda sin potential. Man vill få göra saker man tycker är roligt. Men sen så tänker jag också att man behöver tänka till så att man också ser till så att man räcker i längden. Att man får återhämtning.
Mm.
Hur
gör du för att få det?
Nej, men jag har en stor fördel och det är att jag har, vad man på norska brukar säga, jag har jobbat i Norge en period, jag var utrikeskorrespondent för Sveriges Radio i Norge, och på norska brukar man säga att man kan ha ett gott sovhjärta.
Okay.
Om man har lätt för att somna, och det har jag. Det blir väldigt tydlig återhämtning, att jag somnar i stort sett alltid när jag lägger huvudet på kudden. Jag har väldigt lätt för det.
Aha.
Och jag har lätt för att faktiskt koppla av. Så jag har lätt för, å ena sidan, att vara väldigt i och närvarande där jag är, men jag är också väldigt lätt för att koppla av.
Mm.
Och det har varit en sån sak som har varit...
Och det har du med dig liksom?
Som har varit viktigt för mig. Och jag tror också i perioder när det är väldigt, väldigt mycket att göra, så vet jag ändå att när jag kommer hem och lägger huvud på kudden så sover jag.
Mm. Finns det personer och mentorer och sådär som figurerar också i dina tankar när vi pratar om din egen liksom karriärresa?
Ja, så har det ju varit. Det tror jag att det är för de allra, allra flesta. Och vi pratade ju förut om det där, liksom hur kommer det sig att man får en fråga till exempel om man blir chef? Hur ser det där ut? Och där har ju jag haft personer som någonstans har trott på mig och också gett ett stort förtroende i så här, men det här kommer att lösa sig, det här kommer du att greja. Och det har funnits flera sådana längs vägen där jag har fått sådana frågor och också hamnat i valet, så här, vill jag göra det här, vill jag inte göra det här? Och ganska ofta då valt att tänka sådär, vad ångrar jag mest om jag inte gör? om jag får den här frågan nu och så om jag säger ja eller om jag säger nej, vad kommer jag ångra det efteråt? Och oftast så har det ju landat i att nej, men jag säger ja, hur krångligt kan det vara? Jag provar. Och sen har jag haft,
var det så när du skulle fatta beslutet kring SVT eller?
Flera gånger har det varit så faktiskt att jag har haft med mig den tanken att det är så här, hur jag provar och sen så försöker jag mig om att det finns personer runt mig som jag också kan ha hjälp av.
Har du haft uttalade mentorer och coacher?
Jag har alltid haft det. Jag har alltid sett till så jag har det. Dels har jag haft personer som jag har jobbat nära, som har fungerat så. Men sen har jag alltid också sett till så att jag har någon person som inte är i min arbetsvardag som jag har kunnat bolla med.
Mm.
Och det har varit olika personer i olika perioder, för jag har behövt lite olika saker.
Mm.
Men jag är en mentor nu också. Och det är väldigt, väldigt bra att i en otroligt intensiv vardag, att då och då se till så att jag har liksom det här, en person som jag går iväg och träffar och som följer mig, men som inte följer mig i vardagen. Och när jag går dit så vet jag att hon just nu har en kvinnlig mentor, som själv har varit vd tidigare, och som jag kan bolla med, och också som hjälper mig och hålla i det långsiktiga perspektivet och få proportion på saker och så.
Jag har några frågor kring: vad får dig att gå igång och bli så där riktigt engagerad?
Jag kan gå igång i stunden på när det är någonting som händer. Jag har ju började jobba som nyhetsreporter, det sitter i. Det kan jag gå igång på. Om det händer någonting och jag ser att här kan vi göra skillnad, här kan vi göra ett resultat, ganska krasst, det här kan bli bra. Det kan jag gå igång på. Mm. Men sen går jag också igång på det som jag egentligen tycker är allra, allra roligast. Det är om jag jobbar med kollegor, med medarbetare. Där jag ser att de utvecklas. Där jag ser att här är en person som inte hade gjort på det här sättet för ett år sedan. Eller inte hade tagit sig an den här frågan. Eller som nu plötsligt går in på det här området. Och lär sig det och gör det bra. Alltså se när människor tar steg som de nog inte själva riktigt såg att de skulle kunna göra. Men de gör det och det går bra. Och se liksom hur snabbt de kan växa med det.
Mm.
Det är otroligt häftigt.
Vad får dig att bli riktigt arg så där ibland, eller?
Ja, det kan jag bli. Det kan jag bli. Jag kan bli frustrerad också om saker blir lite för krångliga, till exempel.
Mm-hmm. Okay.
Jag tycker att det här borde vi kunna lösa enklare. Ja. Varför blir det här en krånglig process? Så det,
ja. Och ledsen.
Det kan bli frustrerad. Ja, men då är det mer... Det är klart att som chef så blir du väldigt påverkad. Så är det ju i situationer som de allra flesta hamnar i förr eller senare. När man gör om, man strukturerar om. Och det finns medarbetare som faktiskt inte kommer att vara kvar. Det på mig tar det väldigt mycket. Jag har gjort det många gånger. Jag vet att jag kommer att behöva göra det. Säkert många gånger som chef framöver. Men det tar...
Och vad är du rädd för då?
Inte rädd, vet jag inte. Jag vet inte om jag ska säga rädd. Men jag blir... om det är snarast om det är någonting som händer runt omkring, så blir jag just rätt rationell. Så jag skulle inte säga
nej,
rädd.
Du verkar vara sån här man ska hålla sig till om det är krisar.
Ja, men jag kan bli tagen, det kan jag bli. Men jag blir sällan rädd.
Mm. Och så har vi då glad kvar. När blir du som allra gladast?
Fast det är just det här. När jag ser att medarbetare tar kliv som de nog inte ens själva tänkte att de skulle vara möjliga att göra. Och så gör de det. Och så landar det. Och ser den känslan hos folk. Det tycker jag är otroligt häftigt.
Mm. Du ska ju också få en fråga ifrån min samarbetspartner, Unionen, som skickar med en specialsydd fråga till dig. Och den låter så här, den har du inte fått tänka på så länge. Den låter så här: journalistiken och de stora mediehusen sägs ibland vara gated communities för vit medelklass. Vad gör ni för att förbättra jämställdheten och mångfalden?
Jag tänkte på det här om dagen, för då såg jag en bild som var tagen från en debatt bara för någon vecka sedan, där cheferna för de stora tidningsföretagen satt på podiet.
Mm.
Och nu råkar det vara, jag minns inte om det var 5 eller 6 män som satt på podiet.
Jag tror att jag såg den också.
De hade identiska kostymer i exakt samma nyans och satt dessutom väldigt lika.
Mm.
Och det är klart att det alltid finns en sån risk. Sen ska man säga inom public service, inom både Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion, så är det helt jämlikt i antalet kvinnliga respektive manliga chefer. Vi är ju 3 kvinnliga vd:ar på public service-bolagen. Jag är den 4:e kvinnliga vd:n i rad på SVT.
Det är bra.
Och på SVT så är det, vi har ungefär lika många kvinnor som män som jobbar. 55% av cheferna är kvinnor. Så att jag är lite bortskämd, tyvärr då får man väl säga, i det att jag jobbar på ett bolag där det här är en fullständig självklarhet.
Mm.
Sen jobbar vi mycket, och det är viktigt för mig, och det tror jag har med mig också från min uppväxt, just där att vi måste förstå olika perspektiv i hela landet. att oavsett var du bor så ska du känna att vi fattar.
Mm.
Och där kan vi brista ibland. Och där har det varit väldigt viktigt för mig just här att utvecklas. Så att vi finns på fler platser runt om i landet. Att jag ser till att cheferna som jobbar och är chefer på olika ställen i landet. Till exempel är ansvarig utgivare, pratar man om i mediebranschen. Mm. Att man är den som ytterst ansvarig för publiceringen. Jag har velat att det ska ligga lokalt.
Ah.
Ganska ofta folk föreslagit, men borde ni inte ha det mer samlat? Nej, men jag vill att det är vår chef i Blekinge som också faktiskt så här, fattar besluten om vad vi ska publicera i Blekinge. Han ska sitta i Karlskrona, han ska jobba, han ska liksom förstå vad det är för frågor som är stora eller små för människor som bor i Blekinge. Så att det ska ligga väldigt, väldigt nära. Och det är också ett sånt exempel på liksom hur, som jag tror är väldigt, väldigt viktigt för oss.
Mm, så det är ett exempel på hur du driver den frågan då. Finns det andra kring mångfald och jämställdhet?
Ja, vi följer ju noga alltså jämställdhet så att det ska utvecklas över tid. Vi jobbar och har, tror jag, en bit kvar, men vi har kommit en bit på vägen när det gäller att göra väldigt medvetna rekryteringar.
Mm.
För någonstans är det där det startar också. Så här, får vi i en rekrytering verkligen in personer som är de absolut mest kvalificerade? Mm. Eller har vi någonting hos oss som gör att vi får ett för snävt urval? Ja, om det är kvinnor och män, om det är en annan typ av bakgrund av olika slag, om det handlar om att vi kanske söker för snävt geografiskt eller vad det än handlar
precis.
Om. Hur ser vi till så att vi får ett tillräckligt bra urval?
Mm.
Det har vi jobbat mycket med, men jag tror att vi har en bit kvar.
Ja, det där är ju bra. Det är oftast där det börjar att man säger att man får inte några andra ansökningar, men det kan handla om hur man riktar, hur vilket språk man använder och språkbruk i annonser och allt sånt som helt plötsligt spelar ja, ganska stor roll.
Om du ska annonsera, precis. Vilket sammanhang annonserar
vart letar
du?
Man
hur formulerar du kompetens? Vad är det som är den viktigaste kompetensen för just det här jobbet?
Mm. Men du, om vi skulle summera lite grann nu. Om du tänker på att vi är i Karriärpodden och du ska ge dina absolut bästa råd och tips baserat på dina egna lärdomar som har varit viktiga för dig.
Jag tror att en för mig är just det här att underskatta inte lyssnandet. Alltså både när det handlar om att lyssna på medarbetare men sen också lyssna på för oss tittarna, alltså kunderna.
Mm.
Och gör det på riktigt. Det där går inte att slarva över, utan det måste vara på riktigt. Alltså så att du också tar till dig, förstår, visar att du fattar. Den tror jag är otroligt viktig. Och sen tror jag också, hur den är, så tror jag att den allra största utmaningen för nästan alla chefer idag är digitaliseringen. Det finns enorma möjligheter, det finns enorma utmaningar. Det gäller att verkligen förstå där också. Och det ägnar jag en hel del av min tid åt. Försöka förstå, vad är det egentligen som håller på att hända i medieutvecklingen, i människors medievanor? Och då brukar jag gillar att äta frukost.
Mm.
Så jag har som ett eget mått för mig själv att jag ska äta frukost med minst en, helst två personer som jag inte gjort det förut med varje månad. Som ska ge mig en ny kunskap av något slag som jag tror kan ge mig det. Som handlar om
digitalisering och framtiden.
Specifikt digitaliseringen, men framförallt inriktad mot medieområdet.
Mm. Så där kom den här nyfikenheten då också.
Ja, men jag tror det. Alltså, att tänka igenom, så här, men vad, för det är ju både i själva mötet, men också att man hela tiden lever med frågan. Vad är jag nyfiken på att lära mig mer av? Så att mitt bolag blir så bra som möjligt.
Mm, just det.
Och så att jag blir så bra som möjligt i den roll jag har. Mm. Vad är jag nyfiken på och lära mig mer av?
Mm.
Och sen brukar jag ganska så här krasst för min egen del. För som chef blir du blir hela tiden bombarderad med frågor såklart. Och för att se till också så att jag gör så medvetna val i det lilla som möjligt. Så brukar jag med jämna mellanrum sätta mig ner och så brukar jag tänka, hur ser en typisk vecka ut för mig nu? Om jag tänker över de sista två månaderna, hur har en typisk vecka sett ut? Vad har jag lagt min tid på? Så brukar jag bara tänka det så här i veckoformat. Så här, vad har jag lagt min tid på? Och nästan varje gång jag gör det är min fälla i det sammanhanget, så ser jag att jag har lagt för mycket tid med samma personer i samma mötesrum. Jag har alltså varit för introvert, jag har liksom gjort det i en liten, lite för liten krets. Jag har lagt för mycket tid på den typen av internt arbete. Och då blir nästan alltid lärdomen att jag ska rikta mig mer utåt och att jag ska fundera ibland över hur delegering och fundera över input in i det rummet också.
Bra ledarskapstips där. Och om man tänker, om du skulle tänka den här frågan som du säkert har fått förut, vad hade du gett för råd till dig själv då, om vi tänker på att du var 20 igen?
Då hade jag sagt till så här 20-åriga Hanna, så jag sagt så här, att när du, om du står inför ett större beslut, så här, tänk på, skilj ut om det är ett större för det första. Ja, för så är det ganska mycket som chef också, rätt mycket av besluten som jag får nu, de är de riktigt svåra. Det är de här som står och är 50-50.
Mm.
För de beslutar är så här, ja, men man ser ganska snabbt att 60% talar för att vi ska gå åt ena hållet, 40% åt andra. Då är de ju mer givna. Men de som står där och väger, det är de som ibland når mig. Men står man inför ett sånt knivigare, större, svårare beslut, så sov på saken. Och så här billigt talat också. Mm. Så här, det är sällan riktigt så bråttom som man tror. Utan så här, se till så att antingen att du kan ta ett djupt andetag eller få 5 minuter för dig själv, eller faktiskt så här, jag brukar ibland skriva ner på kvällen så här, vad tänker jag, vad borde vara den klokaste vägen och varför, och så plockar jag upp det, så jag säger nej, men nu går jag och lägger mig, och så plockar jag upp det på morgonen, och om det håller i både utifrån faktaunderlag och känsla, så och håller i sig, då går jag på det.
Då funkar det.
Men du, ganska ofta så ändras det ändå viss mån i tyngdpunkten när jag liksom har
fått processa det. Att sova på saken, är det också ditt livsmotto? Eller har du något annat sånt?
Jag har inget riktigt livsmotto. Men jag tror så här, jag tycker det är lite svårt med livsmotto. Det är också en sån här fråga som man får ganska ofta. Men om jag skulle säga så här, ett av de så här bästa besluten som jag själv har fattat kring mig själv, så har det varit också, apropå det här att se till att sova ordentligt, att så här, ta hand om sig själv, så är det faktiskt att jag springer.
Mm.
Att hitta liksom sitt sätt att i vardagen få till att ta hand om sig själv.
Mm.
För mig har det varit fantastiskt bra, för då kan jag liksom kasta med löparskorna, oavsett om jag åker till Sundsvall eller om jag åker till Halmstad.
Så är de med. Är du maratonkvinna? Eller?
Nej, absolut inte. Jag behöver inte springa långt, jag behöver inte springa, utan jag springer 7-8 kilometer varannan dag ungefär.
Det låter som bra råd. Tack snälla Hanna för att du har varit med här hos mig i Karriärpodden.
Och tack själv.
Stort tack till dig som har lyssnat. Det är så roligt att det är så många som har hittat till oss på Karriärpodden och Women for Leaders. Och vet du vad? Vi är just nu själva inne i en expansiv fas och rekryterar en community and social media manager som ska vara med oss och hjälpa oss att ta oss till nya höjder. Så vill du veta mer, gå in och läs på womenforleaders.com. Till sist, men inte minst, vill jag rikta ett tack till Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.